Jag skulle vilja ha prinsens gröna.
Ja. Ja, och sen så viskade en liten fågel i mitt öra att ni har någon liten fisk.
Just det, vi har en liten petersjur av en... Nu tappar jag konceptet. Rödspätta munjör med lite kapris, mjukpaker, potatis och så brunt smör för 225 euro.
Åh gud vad gott.
Ja.
Det ska jag ha.
Rödspätta munjör. Vad betyder det egentligen munjör?
Det är någonting franskt vet jag.
Ja. Ja, det låter jättegott.
Det är jättegott. Helt stekt med ben på. Men ingen
helt stekt med ben. Fixar du det?
Den är lätt att få bort. Benet är så kraftigt. Det
ja.
Alltså om jag dör så blir det bara bygger på restaurangens rykte.
Ni
dödade mig. Det kommer att komma med i podden i så fall.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången är Martina och jag på Prinsen. Vilket vi inte är ensamma om att vara. Men håll ut, efter cirka 20 minuters samtal om bland annat kulturvärldens ärkefiender går vi ut, ljudet blir krispigt och jag får möjligheten att fråga Martina hur det kommer sig att hon plötsligt har börjat träna med tv. Men först rödspätta, meunier och kroppkakor. Jag heter Gunilla Brodrej, nu käkar vi. My village
queen. Ja, vad trevligt. Nu är vi igång och poddar.
Nu gör vi det.
Nu gör vi det bara. Pang på rödbetan.
Ja.
Eller på kroppkakan.
Pang på kroppkakan.
Eller på rödspätan. Oj, oj, oj. Alltså det snurrar ju igång. Märker ni hur professionella vi har blivit lyssnare? Vi sätter på micken och sen levererar vi.
Ja.
Bam! Just.
Och då tänkte jag faktiskt fråga dig en sak som kanske är lite känslig, men jag frågade ändå, hur känns det nu när Sara Danius har gått bort?
Jag vill säga till er också att Gunilla har faktiskt en svart knytblus kan man säga.
Det är en
knytblus. Ja.
Nu kryper vi lite närmare, för här på Prinsen tar man ingen hänsyn. Det är ingen tyst minut här.
Nej.
Men vi ska försöka...
Nej, men jag visste ju i alla fall sen i somras. Det var ju många som visste hur sjuk hon var. Och jag kände ju inte Sara Danius. Så jag känner nog ungefär samma som många andra som beundrade henne helt enkelt. Jag beundrade henne oerhört mycket. Och är det någonting jag kan rekommendera så är det hennes sommarprogram som hon gjorde direkt efter hela de här katastroferna med Svenska Akademin. Mm. Där är hon faktiskt på ett subtilt sätt väldigt, väldigt rolig. Mm. Jag ska inte liksom föregripa det som programmet, men ni måste lyssna på det. Mm. För något elegantare har jag sällan hört i radio faktiskt. Mm. Så nej, men det är klart att det är fruktansvärt. Mm. Och att 57 år är ett alldeles för kort liv för vem som helst. Men hon hade ju kunnat uträtta så oerhört mycket mer på den här tiden. Mm. Och jag vet ju... Sen Matilda Gustafssons artikel om Svenska Akademin som jag ju lite pyttelite var med
i Dagens Nyheter.
Mm. Så vet jag via liksom Matilda att Sara Danius stöttade ju det här. Det vet ju alla. Alltså det stod ju i tidningen, men hon var verkligen en sorts inofficiell mamma känns det som nästan till alla oss 18 som pratade i den här tiden. Mm.
Det kanske alla hade koll på, men jag var inte riktigt med på att hon var liksom...
Nej, hon var ju inte inblandad bakom kulisserna, hon var ju inte inblandad i idén.
Nej,
men däremot
hon
så...
Hon visste om att det...
Nej, men i efterhand. Alltså efter när alla hade läst tidningen så vet jag att hon stöttade, hon hade kontakt med Matilda och hon liksom hon stöttade alltihop helt enkelt. Och tog det på största allvar av alla.
Ja. Men hur mycket kan du egentligen liksom prata om henne? Hur mycket känner du dig så här fri att prata om akademin?
grejen är att jag vet inte mer om akademin än du.
Nej.
Och det, är det, som,
det har vi sagt förut.
Det, är
det kan man upprepa, för det, jag tycker att folk ändå undrar.
Jag vet ingenting mer än vad ni som lyssnar vet.
Nej.
Däremot så har jag ju skrivit helt fritt. Alltså jag skrev ju mycket i samband med domen mot Jean-Claude.
Mm.
Kritiserade Horace Engdahl stenhårt i Expressen.
Mm.
Vilket inte gladde vissa meningsmotståndare i andra tidningar. Ingen nämnd, ingen glömd. Men, och sen så nu så skrev jag ju om Peter Handke. Dagen efter Nobelpriset.
Ja.
Så att på det sättet kan ju... Det enda som har varit jobbigt, det var ju för några år sedan. När jag råkade tippa rätt om Nobelpriset. Alltså jag råkade tippa rätt 2013 eller någonting, tror jag. När Munro fick det.
Ja.
Då gjorde ju tidningarna sina vanliga liksom rundringningar till olika.
Ja.
Och då så, av någon jävla anledning.
Ja.
Så sa jag, nej men jag tror att det vore otroligt logiskt om Alice Munro fick det. Som dessutom gavs ut då av Atlas. Som dessutom är mitt bokförlag, vilket gjorde det hela ännu värre.
Ja.
Och då vet jag att Maria Abrahamsson, som är högerskribent, skrivit mycket i Svenska Dagbladet.
Mm.
Hon skrev någonting så här, jaha, twittrade. Martina Montelius råkade, inom citationstecken, gissa rätt Nobelpriset. Då vill jag bara säga, även om det här är 6 år sedan, om jag hade haft minsta mer information, skulle jag ha sagt det i en tidning då?
Nej. Det hade varit oerhört.
Men jag tycker jag har samma möjligheter som alla andra liksom,
att tippa.
Både att tippa och att
skriva.
Och att kommentera saker som händer i en organisation som jag inte är med i. Det är klart att jag är ju kulturskribent. Jag behöver ju kunna kommentera saker.
Ja. Det här med att tippa, alltså verkligen satsa på en sån här betting-sajt.
Alltså om jag hade
först
tippat
i år, ja, men först i år kom jag på att det vore ju faktiskt en, det är alltså en möjlig grej att göra, att använda sin, varför ska jag sitta och gissa i random olika tidningar och spalt? Det kan väl göra, men jag menar, varför inte spela?
Nej, men om man är du eller om man är jag,
ja.
Det vill säga man har liksom följt
saker. Jag menar, det handlar inte om hästar när man har 0-0 koll, eller fotboll inte har en chans, men i det här fallet så har man ju faktiskt en eller två gissningar.
Man är ju lite insatt, man vet vilka som har liksom varit tippade förut. Man kan också börja analysera hur det brukar se ut, att nu har det inte varit en asiat på länge, eller nu har det inte varit... Det är klart.
Ja, exakt. Alltså jag ska inte säga vem det är, men en bekant och kollega hystade in 11 000 kronor på Handke.
Är det sant?
Ja, det är sant. Så att,
nästa år ska vi tippa.
Nästa år.
Men frågan är nog, mycket intressant. Om jag skulle tippa, om jag skulle tippa på någon... alltså någon som ger mycket pengar tillbaka, någon ganska svårtippad, men som ändå kanske var bland 30 på någon lista, och så skulle den vinna, och så skulle jag hösta in 50 000, skulle jag då, alltså skulle
berätta
det...
om det? Nej.
Nej, men alltså skulle liksom bettingföretagen kunna misstänka mig för insiderbrott då, typ att jag skulle ha liksom lyckats snoka på något sätt.
Alltså bettingföretagen borde inte... ju ha någon typ av slags banksekretess. Det kan väl inte gå, eller hur?
Nej, men att de själva... Nej.
Nej, jag menar alltså det borde väl... Då är det väl godnatt och hej då med bettingföretaget, va? Eller?
Ja, men jag
en annan det. Sak är väl kanske gå in på en öppen aktiemarknad.
Mm.
Om du jobbar inom näringslivet och får vissa... besked om det ena och det andra.
Och liksom börjar insider
toksäljer eller toksköper aktier.
För det får man inte.
Nej, det får man inte.
Men varför får man inte
det?
Det
är ju olagligt.
Men varför?
Nej, men alltså, om jag skulle kunna redogöra för det.
Nej, men hela businessvärlden är ju totalt korrupt i alla fall, så varför kan de inte få liksom insider? gegg, det blir skitsamt.
Nej, men det är gud. Nej,
nej, men de har ju ihjäl barn varenda dag. Typ
affärsmoral måste man ju ha, va?
Jag vet inte. Nej, jag håller inte på inte med business.
Nej.
Jag vet.
Men i alla fall, ja, ni håller ju på med det här som kallas litteratur och så vidare.
Mm.
Ja. Men Sara Daniel, ska vi bara... Har vi något mer att berätta om henne innan vi...
Nej, jag tycker att vi kanske kan... ska vi spela en liten bit av en Bob Dylan-låt?
Ja, det skulle vi ju kunna göra.
För det finns ju den här jättevackra Bob Dylan-låten som jag lyssnar på nästan varje dag. Jag är inget Bob Dylan-fan. Ja,
nej, nej.
Men det är ju den där Mr. Tambourine Man.
Ja.
Den finns i en väldigt fin version med en artist som heter Melanie, som inte är så känd.
Mm.
Men den är jättevacker.
Mm.
Vi kan spela lite ur den.
Det kan vi göra.
Som en liten hälsning.
I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way.
Har Horace Engdahl överhuvudtaget uttalat sig? Jag har inte sett det.
Nej, det har han inte. Och jag tänker så här, men nu är jag ju, nu förstår ju inte jag riktigt hur våra Sängdals hjärna fungerar. Men om vi då kan gissa, så är det, så fungerar han inte på det viset att han nu ändå sätter sig och skriver en text där han hedrar hennes minne.
Han kanske inte tycker att det är värt att hedra.
Nej.
Han behandlar ju henne som sopor under hela Jean-Claude-affären, så varför skulle han ändra sig nu?
Ja, just det. Jag tror att precis, det är så resonerar han. Och vilket är väldigt kallt ju.
Ja, men jag tror att han kanske ser det som en... Jag vet inte heller ett skit om hur hans hjärna fungerar.
Nej.
Men varför skulle han plötsligt inte tycka de här väldigt vidriga saker?
Nej, men han får tycka, han får väl tycka att hon inte var en bra ständig sekreterare. Han får väl tycka att det kanske inte var lämpligt att typ rösta om att man skulle, om huruvida man skulle polisanmäla eller inte.
Och det får han jättegärna tycka. Nej, men jag tycker han har uttryckt sig vedervärdigt om henne. Ja. Om det här att hon var den sämsta.
Jo, men det var ju precis det. Men det här, det...
Vilket gjorde att jag utnämnde honom till sämsta hobbyjurist sen 1700. Ja. Nej, dumma hår. Alltså, jag har ju tidigare haft en liten förbläss för Horace Engdahl.
Ja.
Eller jag kan ha det fortfarande för liksom figuren Horace Engdahl, det vill säga någon som är så här kompromisslöst intellektuell och bla bla.
Ja.
Plus ganska snygg faktiskt.
Där tycker vi olika. Men
okej, okej, lite fiskögon, lite degig, men liksom ändå reslig. Okej, skitsamma med Horace utseende.
Men du får tycka det. Det är okej.
Nej, men mest jag har träffat honom 2 gånger. Han är mycket snyggare i verkligheten. Han har mer sexappeal än man tror.
Okej.
Han är lite så där. Jag tror att han försöker vara en bon viveur.
Mm.
Fast han är inte riktigt så där. Han har inte riktigt det som krävs. Men han har kämpat till det.
Mm.
Att bli en karakar.
Okay. Jag ser honom då på Västerbroplan.
Då tycker du inte han är snygg.
Vi har korsat övergångsstället samtidigt i olika liksom, riktningar.
Men hur ser han ut och må då? Ser han liksom samlad ut? Eller ser
han ser väldigt... han ser ut som att han inte vill lägga märke till att jag går där.
Ja, och att han inte själv vill bli lagd märke till.
Nej,
Nej. Nej, Horace, nej, jag vet inte. Nej, men
alltså jag tänker att oavsett om han har skrivit de här skarpa sakerna om henne i egenskap av liksom ständig sekreterare, så skulle han ju kunna bjuda på, alltså för sin egen också, för sitt eget varumärke skull liksom, bjuda på någonting.
Någonting
som är lite förhöjt eller lite liksom, nu lyfter vi oss över alla gamla trätor. Nu vill jag ändå säga det här
om den här människan.
Ja. Men då är det kanske så att människan är redundant. Eller vad det heter. Eller hur jag man nu skulle kunna uttrycka sig.
Ja, men han, jag tror han ser det som ett fältslag.
Ja.
Jag tror han ser det som att han har ridit fram med sin lans eller vad fan de har.
Ja.
Ja.
Han älskar att befinna sig i krig.
Ja. Så. Och där är det hårt. Det är brutalt.
Ja.
Men han strider för sina värderingar.
Ja. Och det kommer han göra ända tills han ligger där.
Ja, ja. Han kan själv stupa. Men då har han stupat i ära.
Ja.
Då har han spilt blod för principer som han tror på.
Ja, exakt.
Och han vill inte ha något fjäsk i efterhand.
Nej, det vill han inte.
Nej, det vill han inte ha.
Nej. Och hans, ska jag säga, hans nemesis då. Det vill säga den person som är egentligen lite lik honom.
Mm.
Som också älskar att befinna sig i krig.
Mm.
Som också är liksom intellektuell.
Mm.
Vem skulle det vara?
Ebba Witt-Brattström.
Ja, skulle det kunna vara. Men det skulle också kunna vara en människa som älskar att bråka. Som använder sådana här ord som... Det är ruttet i grunden. Det är horribelt. Det är barockt.
Vad heter det? Talar vi om en gemensam bekant till oss? Som du har mött i en tv-studio.
Ja!
Talar vi möjligen om Dagens Nyheters Björn Wiman?
Ja!
Björn mot Horras. Alltså tänk dig så här, vad heter det där? Medeltidsveckan på Gotland.
Ja, sån här.
Där rider de.
Turnerspel.
Där rider de.
Ja.
Båda har rustning på sig.
Ja.
Jädrar du, det är de två. Alltså man skulle göra ett sånt här mobiltelefonspel som barnen har när man ska spela. Då skulle liksom figurer, då får ju barnen göra figurer själva. Då skulle den ena se ut som Björn Wiman och den andra skulle se ut som Horras Engdahl. Och förstår du vilken syn de har på varandra? Det är ju verkligen ömsesidigt djupt frakt.
Ja.
Båda tycker att den andra är en jävla råtta.
Ja.
Och nej men gud, det är ju Kultursveriges kanske värsta par av ärkefiender.
Ja,
det är de.
Det är det ju. Det är det ju.
Vill inte vi se dem gå upp i ringen liksom?
Ja, alltså faktum är att jag lite grann saknar den här vreden.
Jag tyckte
det var väldigt underhållande när Björn Wiman var så besjälad av det här.
Han tog ju och som läsare blir man ju väldigt underhållande.
Alltså ja, det man gör.
Och han har ju rätt tycker jag.
Ja, alltså, för nu har jag lite grann fått en renässans också i och med, vad heter det, Petri Handke.
Ja. Oh.
Som är ju ett kolossalt dåligt.
Det är så fruktansvärt. Prinsens
gröna.
Tack.
Tack
så mycket. Får jag 100% Chardonnay från Washington State, USA.
Får Chardonnay idag.
Exakt, det är en fyllig trevlig tänk att kroppkakorna där och trattkantarellerna har du där också. Lägger på franska ekfat i 3 år. Chateau Saint-Michel heter den.
I 3 år, det låter inte.
I 3 år, det är som en hel evighet för vissa.
Ja, shit. Down by the old mill stream. Och den där rödspätta meunier ser ju jättefin ut.
Ja, den är god.
Med små potatisar och så lite, har du fått koriander och rödbetor och dill som ligger som en litet berg på fisken då.
Men det här är ju en helt okej bild.
Ja, det är jättebra bild.
Och sen så tar vi på dill.
Oj, jag håller på att doppa min knytblusk.
Sara fick bada.
Kroppkakor hörru.
Ja.
Oh my god, det är jättegott för de har stekt dem lite grann. Så det är liksom en liten...
En stekyta.
När man var liten och fick uppstekt ugnskornkaka.
Ja, det fick jag min mormor ibland.
Jättegott.
Så himla gott.
Ja, det är stekt ugnskornkaka.
Ja.
Nu är det väldigt mycket folk på Prinsen.
Mm.
Och jättestökig ljudmiljö. Hur ska det här gå?
Och det som är sorgligt, lyssnarna, vet du vad det är förutom ljudnivån? Det är att det känns som att Prinsen... Alltså det kanske är annorlunda på kvällen. Men för mig är det tydligt att nu när det är lunchtid så är Prinsen belamrat med business people. Det är liksom...
Affärslunch, ja.
Verkligen.
Ja. Och vet du varför vi är här på Prinsen?
Nej.
Det finns faktiskt en särskild anledning till det. För när jag var och... läste, man läste ju och lyssnade och tittade på allting om Sara Danius. Du kanske inte har hunnit det, för du är så uppe i ditt repetitionsarbete med Född hora. Men jag som hade...
Med Född hora, men den heter det tyvärr, lyssnarna. Den heter...
Ja. Som har premiär...
7 november på Teater Brunnsgatan 4. Det är väldigt kul. Lou Kauppi gör rollen text och regi av mig.
Det ska bli jättekul.
Ja.
Men och då hittade jag bland annat en text av, skulle man kunna kalla Åsa Bäckman för min nemesis?
Ni har alltså, ju
Victor
väldigt
frågade faktiskt, Victor Mann frågade faktiskt mig häromdagen, men som var min nemesis. Då var tvungen att kolla lite vad det var, alltså vad var det för krav som... Man måste uppfylla då. Det måste vara någon som är någorlunda lik en själv.
Ja.
Eller hur?
Ja, absolut.
Men man liksom, när man ser eller hör den här personen någonstans, så blir man så här: fan, det där skulle jag kunna ha gjort bättre. Ja. Varför hon och inte jag?
Lite så. Och sen så verkar det som att Åsa Bäckman, hon, nej men det vet jag ju, hon har ju provocerat flera gånger.
Ja.
Dig. Dels det här med när du la ut den där jätteroliga bilden. Hon hade den här fixeringen vid kvinnlighet och åldrande. Och liksom, män blir inte kåta på en längre.
Nej.
Bla bla. Och du sa bara, men vad fan. Jag kan göra vad fan jag vill. Jag kan ha en hund. Jag kan gå ut och så här. Jag kan ha på mig de här kläderna. Jag skiter i alla jävla män.
Ja,
typ.
Ja, just det.
Men sen så är det andra mycket närbesläktade om... om klimakteriet.
Ja,
det var ju nästan samma. Men alltså att Åsa hängt upp sig på klimakteriet.
Vi är liksom.
Ni är jämngamla, båda är långa.
Ja.
Ni är sotlugg och linlugg.
Ja, och så plötsligt ser man henne, för fan, hon har en typ... Du vet, hennes syrra har en exakt likadan blus som jag har. Så det är liksom så här i... Ja, det är liksom... Det kliar lite.
Nej, men du är systrarna Bäckman, fast du är mycket smartare och mycket coolare.
Tack för att du säger det, Martina. Det är inte det att jag kommer hoven här. Jag bara försöker...
Men det är jag som tycker det.
Ja, tack.
Framförallt. Men vet du vad
du jag också egentligen.
Ja, men vet du vad du framförallt är? Du är mycket mindre bekräftelsetörstig. Det är just det.
Ja, just
det. För det är sällan... Okay. Alltså när man läser Gunnys texter i Expressen, då är det aldrig, apropå att gå med hoven. Dina texter går aldrig med hoven. Eller försöker hålla sig väl liksom. Utan Gunny kan, det är lite som du är också. Alltså du har liksom aldrig ett specifikt mål kring din image.
Nej.
Med vad du tänker och tycker. Nej. Utan du tänker det du tänker, och så får folk fan ta det som de vill. Medan Åsa Bäckman har lite mer det här, ja men min väninna och jag, vi har faktiskt pratat om att vi undrar om vi är tillräckligt söta.
Ja.
Nej, jag överdriver. Ja. Förlåt Åsa, du har skrivit texter som jag uppskattat jättemycket också.
Ja.
Men de är lite mer, vad ska man säga, de är otrygga. Det är lite otrygga.
Nej, men jag vill inte säga det i det här avsnittet. Utan i det här avsnittet hade jag bestämt mig för att jag skulle... För att jag hade läst Åsa Bäckmans text om Sara Danius. Som tog sin avstånd.
Var bra.
Ja, det var fint, för de kände ju varandra. De gick med barnvagnarna tillsammans. Och de käkade lunch på Prinsen.
Det är därför.
Då fick jag idén att vi kanske skulle gå till Prinsen. Så skulle jag för en gång skulle inte irritera mig.
Nej, men
jag skulle liksom vara lite bjussig.
Det är jättebra att du är bjussig. Och att vi hedrar också deras vänskap. Vi var minsann inte kompisar med Sara när hon var ung.
Nej.
Eller sen heller.
Nej.
Så vi... Det...
Jag sa ju hej till henne på bussen på 69 på väg ut till Manila. Hon bara tittade på mig som, vem är du? Fast hon sa... lite hej. Men jag menar,
hon sa faktiskt hej till mig på stadsbiblioteket en gång.
Ja.
Det som
jag menar naturligt.
Kanske. Men det som jag tycker heter huvudbiblioteket, så sa vi alltid, alltså där.
Ja, huvudbiblioteket.
Så sa vi alltid när jag jobbade på bibliotek.
Ja.
Så jag tycker det är fel att kalla det för Stockholms stadsbibliotek, men grejen är att det heter det. Till och med busshållplatsen heter Stockholms stadsbibliotek. Men jag tycker att alla bibliotek, alla Stockholms bibliotek, egentligen heter det huvudbiblioteket.
Jaha.
Ja, men där var jag i alla fall.
Ja.
Och där såg jag Sara Danius och se nu framför dig den här fantastiska klänningen som hon hade på Nobelfesten. Men det här var privata Sara Danius. Hon hade jeans och en varm jacka och mössa.
Och mössa, ja.
Och stod och letade efter någon bok och jag letade efter någon bok. Ja. Och så tittade hon upp liksom. Och jag tittade tillbaka.
Ja.
Och så var det 2 sekunders tystnad och sen så nickade hon liksom och sa hej, hej, hej. Hej, hej, sa jag. Ja.
Så hemskt, hon är precis lika gammal som jag.
Det är också väldigt otäckt, Lini.
Det är jättehemskt. Och vi har också gått i skola i Täby. Det är liksom... Ja.
Vi börjar nu... Alltså, det är inte lika självklart att vi ska få leva.
Nej, och det, jag tror att du är ju 44 som jag har nu fått. Får man ju lära sig när man tittar på TV4.
Gulli, jag tror att du har undrat...
Ja, det undrar jag.
Nej, men jag tror att du mest har undrat hur ska jag ta upp det här med Martina Montelius? Nu vill jag höra, Gulli, hur ska du ta upp det här med mig?
Vad i helvete?
Nej. Säg vad du tänkte första gången du såg en bild. Jag tror det första du såg.
Det här är inte sant, tänkte jag.
Du trodde att du drömde, att du hade liksom en mardröm.
Vad är det frågan om? Men samtidigt, du vet ju hur flexibel jag också kan vara. Tänkte jag, det här är väl bra? Nej, men alltså...
Martina... Men du såg väl att jag också folkbildade om panikångest? Jag har folkbildat.
Ja, alltså grejen är att Martina har då underkastat sig en någon slags metod för att... Ja, nu får jag nu se det här gummibandet som kommer göra att du blir en yngre version av dig själv. Men nu är det så mycket folk här så nu får man ju typ skrika in i mikrofonen.
Det är jättejobbigt.
Det är faktiskt jobbigt. Stackars lyssnarna. Ska vi liksom, vad ska vi göra? Ska vi äta upp och avrunda och så följer jag med dig?
Vi kan promenera podda.
Ja.
I riktning mot teatern där jag repeterar. Och så som du vill så kan vi avrunda nere på teatern.
Ja, det kan vi göra.
Du kan
det, här, det här går
du kan
inte.
Få kaffe.
För, vet du vad? Jag tänkte så här.
Hur är du?
Du ska göra en hälsoresa.
Vad är frågan om?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså, grejen är det att jag blev tillfrågad om det här redan förra året och då sa jag nej och jag hade inte tid eller vad det var. Och så tyckte jag det var lite pinsamt. Karin Adelsköld som är komiker som jag känner, hon är ju med. Hon var liksom med lite istället för mig, tror jag. Eller det blev liksom hon sa ja. Sen så skrev hon till mig för några veckor sedan att hon verkligen tyckte att jag skulle vara med den här gången då. Och jag skrev någonting, men hur mycket tid tar det, bla bla bla. Sen får jag ett sms från Annette som jobbar på Malous redaktion. Åh, vad roligt att du vill vara med på den här hälsoresan! Åh, herregud. Och så pratade jag med min familj som alla skrek att du kan ju göra det här, men inte om du vill vara med i den här familjen. För att vi kommer att skämmas. Jaha, okej. Okay. Och då så började jag tänka lite, nej men vad fan? Nej! Ja. Ni bestämmer fan inte över mig.
Nej.
Plus att jag vågar ju inte säga nej, och du vet. Så, ja.
Nej, men du vågar inte säga nej. Du vågar säga nej till din familj.
Ja, men alltså därför att det är de som måste sättas på plats. Det är de som inte ska tro. Nej. Liksom att de, vadå, skämmas? Vadå, you motherfuckers? Jag tänker visst. Ja, ja. Och sen så åkte jag då till Micke Angres, heter han. Den här tränaren då. Och vet du vad det pinsamma var? Då åkte jag, han har liksom sitt eget träningsföretag och så ligger det i Täby av alla ställen.
Så åkte jag dit och sen så fick jag ställa mig på jag fick ställa mig på en speciell våg som inte bara är en vanlig våg, utan man håller i någon sorts handtag. Och så kan den där vågen på något sätt mäta hur mycket som är fläsk och hur mycket som är muskler. Ja, bla bla. Och så visar det sig att enligt mycket då så var jag egentligen 59 år.
Är det hans egen lilla uppfinning som han har? En liten mycket specialvåg?
Jag vet inte om Mickes han har gjort metod. Den själv. I don't know. Ja, metoden är hans egen.
Ja, ja.
Metoden är hans egen.
Okay.
Den här vågen vet fan alltså, för den vet ju inte allt om alla andra aspekter av hans hälsa. Men okej, okay, okej. Okay. Nej, men så här. Och, det pinsammaste var att Micke, han använder, han är jättesnäll, men han använder väldigt ofta ordet säte. Alltså, vi skulle kanske säga arsle eller något. Men jag har tydligen enorma problem med mitt säte. Därför att om man till exempel som jag har fött 3 barn, då kan man få lite problem med sin sätesmuskulatur. Som påverkar liksom en massa delar av resten av kroppen.
Vad innebär säte?
Alltså musklerna, det som liksom ligger bredvid bäckenbottenmuskulaturen, så vi vet väldigt mycket om att den kan vara bra eller dålig.
Så det är underlivet alltså.
Ja, fast röven
också.
Ja, röven. Nej, fältet, och den sitter liksom ihop med
hela underredet.
Ja, hela kloaken har jag fel på. Och det är delvis därför, alltså om man tar ett kort på mig när jag bara står rakt upp och ner, visade han mig, då är min ena axel sitter längre ner än den andra. Aha. Jag är liksom sned.
Aha.
Och min ena halva är det mycket mer fel på än den andra halvan och bla bla.
Ja.
Så du har fått en massa övningar. Och grejen med det är då att jag ska bara träna i 5 minuter i taget.
Ja.
Sitta pauser då. Och så ska jag göra, jag har fått typ 6 övningar av Micke som jag ska göra.
Okay.
Och så bara i 5 minuter och så lite. Och så ska jag försöka ta en rask promenad.
Och då ska du bli, du var tydligen, när du mätte åldern så var du, du är egentligen 44, men den visade att du var typ 59 eller något sånt där. Men du, jag undrar, det låter, allting låter, låter jättebra och alltihopa så här, va? Men alltså jag såg ju på det där programmet och ni pratade typ 20 minuter. Och det var väldigt allvarligt det här att du drack så mycket kaffe.
Det
fick du inte göra mer.
Ja, men det har jag gjort i alla fall. Men okej. Okay.
Gjort i alla fall. Men under 20 minuter samtal så var det ju inte ett ord om rökning.
Nej.
Ett enda ord om rökning.
Vilket ju är det i särklass farligaste jag gör. Och jag gör det all the time. Och jag har berättat det för mycket.
Ja.
Och han säger då, det är med i hans brev till mig så här, att försök gärna reducera antalet cigaretter. Men vet du vad jag tror att det är? För jag var, för mig är det mycket viktigt att det här inte ska handla om liksom att inte vara fet och sådär.
Nej.
Men jag tror att, och det är ju de också, det är ju helt ute att säga åt folk att inte vara feta. Men jag tror att det är att de försöker att inte rökningstjejma mig heller. Nej. För att jag tror att då tror de med all rätt att där kommer jag att slå back ut.
Ja,
man kan inte säga till folk.
Rätt, som sagt, jag har ju typ skrivit en lång artikel i Expressen om att det är jävligt att man inte får röka på uteserveringen.
Vilket jag står fast vid.
Ja.
Nej, men
det funkar inte. Alltså om någon skulle kolla upp. Eller?
Nej, att jag skulle vara någon sån här antirökningsivrare.
Nej, det går ju
nej, inte. Men
så
alltså,
att de får foka på.
Men en jävla grej i taget.
Ja.
En grej i taget.
Ja.
Och faktiskt, nej, men sen är det att mitt liv just nu i största allmänhet ganska förjävligt sådär. Mm. Jag har mycket runt omkring förutom att regissera och så.
Mm.
Jag har ju faktiskt blivit piggare.
Du har
sen,
det?
Ja, men sen så är det ju det så här att alla mina vänner är ju sådana som jag. Det är ju intellektuella, artifarty personer. Och jag märker att tystnaden är kompakt. Ingen på teatern har frågat mig om det här. Du frågar mig först nu, då måste jag veta om det här i flera veckor. Ja, familjen. Hilda säger nu.
Vad säger de nu?
Hilda säger nu, min dotter, med drypande ironi så här: jag stöttar dig i din hälsoresa. Jag tycker det är jättefint att du vill.
Men är det så här? Alltså, det här är lite grann, nu tänker jag på Sara Danius igen.
Mm.
Därför att i så att säga, intellektuella kretsar och i akademiska kretsar så var det ju väldigt, väldigt länge inte kom il få, så att säga, att intressera sig för
tingliga saker.
Nej, absolut inte kroppen. Man ska förstöra den så mycket det bara går. Och absolut. Annars är man anti-intellektuell.
Ja, och det här med knytblus och alltihopa, va? Det... Intresse för ytan eller kroppen. Allt det där är någonting som liksom skär sig mot hela den här idén om att vi ska syssla med de eviga värdena.
Kroppen ska inte finnas riktigt. Och sådär. Och det var ju på 90-talet så kommer jag ihåg att folk berättade, det var det fnissigaste, för det var då Horace Engdahl började bli en offentlig person. Och det gjorde sådana här fina program om honom, att han memorerade symfonier i huvudet och allt vad fan det var. Men han gick på Friskis och Svettis. En som jag kände gick på samma Friskis och Svettis. Och han var så okoordinerad och han hade rosa byxor eller vad det nu var. Och Horace Engdahl går på Friskis och Svettis. Det är en enorm motsättning. Antingen är man intellektuell eller också så håller man på med sånt här. Så att, nej men jag erkänner, vad ni än vill komma med för kommentarer, hit me baby, hit me. Jag är töntig. Och det står jag för. Det är lite Björn Ranelid med Let's Dance över det här, vet ju det. Det är lite liksom också sitta i televisionen och göra det här. Nej, nej.
Fast när du då...
Och där kommer Figge Norling också. Ja. Figge. Just, jag sa just, Let's Dance. Jag sa just att det här att jag gör en hälsoresa i TV4 är samma som när Björn Ranelid.
Vad tycker du om det, Figge? Jaha, visste du inte det?
Nej, det är bara roligt.
Jag tränar mig yngre tillsammans
sant?
Med Karin Adelsköld och en tränare. Oj. Jag har ett gummiband som jag gympar med. Lo har sett det här.
Ja, jag har ju sån här gummiband som ligger oanvända hemma hos mig också. Jag vet precis vad man
jag tränar och vad tycker du, Figge? Är du chockad över det här beskedet?
Jag känner mig faktiskt lite upprymd. Nej, jag känner mig mycket upprymd. Jag tycker det är jag ser mycket fram emot att se det här på TV.
Det finns två stycken klipp på TV4 där man kan se hur Karin Adelsköld och jag berättar om hur vi verkligen vill ta tag nu i det här.
Jag har ju sett det i olika situationer i livet, om man säger så. Men just den här.
Tack för formuleringen.
Men den här. I didn't see it coming.
Nej. Och det jag tycker är fint att kunna överraska mina äldsta vänner liksom. Hela
men
tiden.
Men om jag ska vara lite cynisk nu då. Det är hemskt cyniskt. Hemskt. Så att anledningen till att du ställer upp på det här, det är ju för att du alltså du kan motivera dig genom att prata om din panikångest. För panikångest är inte lika, det är inte lika tramsigt som att bara vilja komma i form.
Men för barnen kan man ju alltid säga.
Ja, det är för att leva länge.
Leva länge.
För mina barn.
Ja.
Nej, det är för att jag är...
Men förstår du, ett sånt problem, det är ändå, det väger ju tyngre än att bara...
Än att bara säga, jag vill inte vara så jävla fläskig.
Nej.
Jag har blivit en fettbulle.
Det behöver inte vara cyniskt.
Alltså, Figga bara... sett, men det har varit ännu värre. Alltså, det är verkligen så här. Men jag är fettaktivist. Jag tycker inte det är fel. Utan jag vill leva länge, som Figge nu tipsade mig om, för barnens skull. För att se mina barnbarn växa upp. Det är därför. Figge, varför var du med i Let's Dance? Jo, för att du...
För
barnens skull. Det var därför.
Ja, det är klart att tiodansens vara eller icke vara i vårt samhälle.
Figge är för övrigt scenograf just nu på Brunnsgatan.
Jaha, vad kul.
Han har många strängar på sin lyra. Ja. Figge är scenograf för föreställningen Född Hora som vi pratade om tidigare.
Härligt. Ja, det ska bli spännande.
Nu sportar jag vidare.
Cykla. Figge cyklar nu ifrån teatern.
Vilken rolig cykel.
Ja, men du vet, han har stil. Ser du vilken snappy dress? Han är så snappy.
Ja, han är snappy.
Han är snygg, Figge.
Ja. Hur objektifierar vi honom?
Men jag objektifierar bara män.
Nej, men alltså, missförstå mig rätt. Det var snarare så att det kändes bra. Alltså det får liksom det får en tyngd. Det får en tyngd. Din av hälsoresa. Av att det handlar om psykisk ohälsa, måste jag säga.
Men därför att
inte bara att bli ett sexpack.
Nej, men 10% av Sveriges vuxna befolkning har panikångest, däribland jag, och det ska tydligen kunna påverkas. Så här, och jag är ju en desperat människa som gör vad som helst. Sen är det också så Nej, men mitt liv är ett helvete och jag kan inte berätta för er lyssnarna precis alla detaljer om det. Men jag har det ovanligt jobbigt. Jag har aldrig haft det så jobbigt under vår poddtid som jag har det nu.
Nej.
Och då är det
ett... Kanske ska ta en liten paus från podden. Vad tror du om det?
Vill du det?
Nej, jag frågar dig.
Jag vill inte ta paus.
Nej, då gör vi inte det.
Gunilla, nej. Nej, lyssnarna, nu blir jag genast här poddarnas äldste Nilsson. Gunny, hur tolkar ni det här? Jag kräver att ni svarar på Facebook eller på mail eller på Instagram eller vad fan ni vill svara. För nu tror jag att Gunny försöker göra det där som folk gör ibland i kärleksförhållanden, liksom att de säger,
ja just det, vill du göra slut?
Vill du göra slut? Gunny har tröttnat på att podda med mig. Och där säger hon i mitt känsligaste ögonblick. För nu så skäms Gunny för att hon poddar tillsammans med någon jävla fitnessprofil som skäms för sitt fläsk bara för att Gunny är smal som en vidja och har stil. Och nu så säger Gunny, nej, nu har Martin blivit en så jävla mediehora, sitter bara liksom med Malou von Sivers, inte ett ord om Filip och Fredrik som är dina bästisar. Och nu vill hon inte podda.
Bra. Nej, men tack ska ni ha för att ni ville lyssna på det här avsnittet. Så får vi se
om vi ses om 2 veckor igen.
Hör av er, jag är skitledsen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.